En podcast från Aftonbladet.
Det är en konflikt med mycket gamla rötter. En gränsdragning mellan två grannar som inneburit att strider med jämna mellanrum blossat upp. Och nu är det dags igen.
33 people have been killed on both sides, mostly civilians in the past week. More than 500,000 people have fled to evacuation camps.
Thailand's Air Force said it struck Cambodian military targets along the disputed border, describing them as heavy weapons and combat personnel that could be a threat. Cambodia has denied provoking violence and has asked observers from the regional bloc ASEAN to investigate the Thai claims.
Ja, det har varit ett våldsamt år i gränsområdet mellan Thailand och Kambodja. Relationen försämrades redan i maj när en kambodjansk soldat sköts ihjäl, med blodiga sammandrabbningar som följd. I oktober klev den amerikanske presidenten Donald Trump in för att medla. Parterna skrev under ett avtal om vapenstillestånd, men redan i november var striderna i full gång igen. Många har dött och skadats och hundratusentals människor har tvingats fly. Båda sidor beskyller dessutom varandra för att ha påbörjat den senaste vågen av attacker. Samtidigt är många svenska turister på väg eller snart på väg till favoritjuldestinationen Thailand. Cirka 10 000 befinner sig redan på plats. Men nu avråder utrikesdepartementet från alla resor inom ett avstånd av 50 kilometer från gränsen till Kambodja, vilket bland annat omfattar de populära öarna Koh Chang och Koh Mak. Vad kommer sammandrabbningarna mellan de här två länderna att innebära? Finns det någon lösning i sikte och hur ska man tänka om man snart hoppar på ett flyg österut? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Och gäst idag är Wolfgang Hansson, fristående utrikesanalytiker. Hej!
Hejsan!
Wolfgang, om du ska börja med att berätta hur den här konflikten inleddes från början.
Alltså det här är en konflikt som går otroligt långt tillbaka i tiden, till den franska kolonialtiden när Frankrike ockuperade Kambodja och drog upp gränserna mellan Kambodja och Thailand. Och de här två länderna har aldrig sedan dess lyckats komma överens, bli eniga om exakt var gränserna går. Och då har det varit ett antal sådana här uppblossande konflikter genom åren, och det senaste började ju nu i somras då.
Vad handlar det egentligen om för landområden som parterna strider om? Visst är ett tempel någon slags huvudrollsinnehavare?
Precis, det är ett tempel som ligger, som Kambodja anser att deras och som Thailand också tycker är deras, som byggdes för länge sedan. Och där faktiskt internationella domstolen i Haag har sagt att de har kommit med ett utslag tidigare där man har sagt att det här ligger på Kambodjas område, Kambodjas land. Men Thailand har aldrig accepterat det. Så därför har den här konflikten fortsatt. Och det här är en väldigt lång gräns. Den är ju minst 70 mil lång. Det är ju olika delar av den här, längs den här gränsen som man är oense om var den går. Och det har ju varit strider här även tidigare då när Kambodja behärskades av de röda khmererna och Pol Pot. Då var det ju, då spillde ju de här striderna över ofta till Thailand, och då så reagerade Thailand med att trycka tillbaka de trupperna. Så det här har varit ett oroligt område i perioder under väldigt lång tid.
Och det har som sagt varit ett väldigt våldsamt år i den här regionen, men i oktober så lyckades USA förhandla fram en vapenvila som redan i november då sattes på paus. Varför har striderna dragit igång igen? Vad var det som fick gnistan att tändas den här gången?
Ja, det rådde ju delade meningar mellan Kambodja och Thailand om vem det var som startade. Men mycket tyder ju på att det var Thailand som startade den här senaste omgången av strider. Därför att man var missnöjda med att Kambodja hade flyttat fram sina, den kambodjanska armén hade flyttat fram sina positioner längs gränsen. Och det är ju väldigt typiskt det här. Det här var ju faktiskt redan i somras som USA och Donald Trump då sa att han skulle lösa den här krisen, och att han hade pratat med båda och att nu skulle det bli slut på striderna. Och sen så träffades man då i oktober för att skriva under ett avtal i Malaysia, och då var Trump närvarande och översåg det här och tog åter då åt sig äran av att ha löst den här konflikten. Men Thailand gick inte ens med på att kalla det här ett fredsavtal, utan man sa bara att det här var en sån här memorandum of understanding. Så att redan bara några veckor efter att man hade skrivit på det här avtalet så bröts det, och Thailand vägrade acceptera det. Så att Trump har ju försökt framställa sig själv som den som har ordnat fred i den här konflikten. Men det visar sig att han har ju egentligen inte gjort det, utan det har ju bara varit liksom att lägga på någon slags plåster, väldigt dåligt plåster på de här striderna.
Ja, och bara för några dagar sedan så uppgav ju Donald Trump att Thailands och Kambodjas ledare har gått med på att lägga ner vapnen igen. Men striderna fortsätter som vi har sett. Hur kan det påverka konflikten att Donald Trump lägger sig i, att han försöker medla igen?
Ja, alltså det har ju haft en viss effekt på det sättet att när han då gav sig in första gången så var det ju som vanligt med en blandning av hot och morötter. Liksom han lovade att de skulle öka handel och de skulle få lägre tullar om de slutade att slåss och så vidare. Men problemet är ju att han inte har löst några av de grundläggande problemen. Det här är ju som sagt en konflikt som går väldigt långt tillbaka i tiden, och så länge man inte tar itu med den grundläggande bakomliggande orsaken till det här, så kommer man ju aldrig att lösa den här konflikten, utan då kommer ju den att fortsätta, och då kommer det här att blåsa upp med jämna mellanrum. Så det är ju det som egentligen måste till. Det är ju liksom att man ägnar lite mer tid åt den här, och att verkligen sätta sig ner med de två parterna och försöka hitta en lösning.
Hur ser maktförhållandet ut mellan Thailand och Kambodja?
Man kan väl säga att Kambodja är lite grann lillebror till Thailand. Thailand är ett ganska rikt land, väldigt modernt, har väldigt stora inkomster av turism. Medan Kambodja är betydligt fattigare, men det har också börjat bli ett turistland, men inte alls på samma sätt som Thailand. Och levnadsstandard i Kambodja är generellt sett betydligt lägre än den i Thailand. Så att det finns liksom ett stor- och lillebroförhållande mellan de här två länderna.
Vi ska prata mer om den här konflikten efter en kort paus. Häng kvar. Kambodja har ju goda relationer med Kina. Har Kina uttalat sig på något sätt kring den här eskaleringen eller visat prov på någon form av, vad ska man säga, handlingsförmåga här?
Alltså Kina tycker ju inte om den här konflikten alls, och Kina har ju faktiskt även väldigt goda förbindelser med Thailand. Man säljer en massa vapen till Thailand, och sen har man då ingått nya samarbetsavtal med Kambodja, som bland annat innebär att man bygger upp Kambodjas infrastruktur med kolkraftverk och broar och vägar och så vidare. Men för Kina är ju det här väldigt dåligt, för att Kina handlar ju väldigt mycket med både Thailand och Kambodja. Och det här riskerar ju den handeln. Dessutom så om den här konflikten skulle sprida sig längre in i länderna och till och med utanför länderna, så ligger ju det här Malackasundet väldigt nära här. Och där går ju väldigt mycket av världens handel. Och det är ju något som skulle påverka också Kina och även resten av världen väldigt negativt ifall det skulle bli så att striderna skulle sprida sig. Så därför vill man ju, Kina vill ju absolut liksom se till att den här konflikten blir så kortvarig som möjligt.
Hur ser du på risken då att de här oroligheterna och striderna kommer att sprida sig både inom ländernas gränser och utanför?
Alltså det finns ju en viss risk att striderna sprider sig liksom lite djupare in i båda länderna längs den här gränsen, och särskilt om Thailand skulle börja attackera hårdare än man har gjort hittills. För Thailand har ju en betydligt starkare armé än vad Kambodja har generellt sett i alla fall. Man har ju mycket bättre flygvapen till exempel. Så det är klart att den risken finns ju alltid, att det blir fler människor längs gränsområdet som blir påverkade och som kanske tvingas flytta på sig, tvingas fly. Jag tror inte att risken är jättestor att det blir en stor spridning av det här, för att jag tror inte något av de här länderna egentligen är intresserade av det, utan man, framförallt Thailand i det här fallet, man vill markera liksom att man är missnöjd med att de här gränskonflikten fortfarande existerar och att man inte har fått sina krav tillgodosedda när det gäller liksom hur var gränsen ska dras. Men jag tror att de här länderna är ju med i samma samarbetsorganisation, ASEAN, där ju hela Sydostasien i stort sett är med, och Kina också. Och det finns ju ett upparbetade samarbetskanaler mellan de här länderna, så att det skulle förvåna mig om det blev någon jättestor spridning av den här konflikten.
Thailand har ju haft en del oroligheter inom landet sedan valet 2024, alltså inrikespolitiskt. Hur påverkar det den här situationen?
Det kan faktiskt ha väldigt stor påverkan på det som händer nu, därför att det ska ju bli val i Thailand i februari, alltså bara typ 2 månader. Och det är klart att makthavarna, eller de som styr Thailand nu, de vill ju inte uppfattas som svaga i den egna befolkningens ögon. För här finns ju, det finns ju ett nationalistiskt element i det här också, där thailändarna liksom inte vill ge mark till Kambodja och kambodjanerna inte vill ge mark till Thailand. Så att de thailändska politikerna är väldigt måna om att visa sig tuffa nu, liksom, att de minsann inte ger med sig. Och det kan säkert spä på det här, de här oroligheterna.
Jag läste att det också finns en del kulturella disputer som påverkar relationen mellan de här två länderna. Vem som uppfann thai-boxningen till exempel. Hur mycket spelar den typen av disputer roll i det vi ser nu?
Jo, det är klart att den typen av disputer spelar roll på det sättet att det liksom blåser under nationalismen. Thailand blev väldigt upprörda när Kambodja hade de här sydostasiatiska spelen 2023, och så döpte man thai-boxning, som i Thailand då kallas Muay Thai, till Khun Khmer, som är ju den kambodjanska beteckningen på sporten. Och båda länderna anser att det var de som så att säga kom på, som liksom la grunden till den här sporten, kampsporten. Och det blir ju lätt så då att vanliga människor så att säga, bland dem så är det här, blir det här argument som går att använda. Men jag tror inte att det spelar så stor roll i grunden så att säga för hur den här konflikten kommer att utvecklas.
Nu är det ju så att Thailand är ett oerhört populärt resmål för svenskar så här års. Även Kambodja är ju ett hett resmål. Hur ska man tänka som svensk resenär?
Jag tror att man kan vara ganska lugn så länge man inte befinner sig i närheten av gränsområdet. Och det finns ju en del öar som ligger väldigt nära Kambodja, thailändska öar, som Koh Chang till exempel. Och där har ju UD avrått nu från att man inte ska åka dit. Och då skulle jag tycka att då ska man följa UDs uppmaning. Däremot om man tittar på andra sidan, som Phuket till exempel, det som är också ett stort resmål, eller de öarna som ligger på den sidan. Det finns ju ingenting idag som tyder på att striderna skulle sprida sig dit. Så där tror jag inte man behöver vara orolig. Men som alltid om man reser till ett land som på något sätt befinner sig i en väpnad konflikt, då får man ju alltid räkna med att det finns en risk. Så det är klart att man ska ju aldrig bara rycka på axlarna och tänka att ja, men det där behöver jag inte bry mig om. Utan det gäller ju att följa med väldigt noga i nyhetsförmedlingen för att så man har koll på vad som händer och att man snabbt kan agera ifall läget på marken förändrar sig.
Och vad finns det för lösningar i sikte då, Wolfgang?
Den stora lösningen är ju om man så att säga sätter sig ner och verkligen börjar förhandla på riktigt. För nu pratar man ju inte med varandra på något normalt sätt, utan nu låter man ju vapnen tala istället. Och det man skulle behöva är ju att sätta sig ner och förhandla för att försöka lösa den här gränskonflikten en gång för alla. Och då krävs ju någon form av internationell medling, om det nu är via USA eller någon annan. Det vet jag inte vad som är bäst, men det krävs ju någon form av internationell medling för att man ska kunna lösa den här konflikten.
Då säger jag tack för idag.
Tack.
Se sist här alltså Wolfgang Hansson, fristående utrikesanalytiker. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily som spelades in under förmiddagen den 15 december. Vi hörs igen snart. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.